I Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Amen. Låt oss bedja. Rena, o Gud, våra hjärtan och samveten, så att din son när han kommer till oss, må i våra hjärtan finna en beredd boning. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Paulus säger: därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Hur är det med dig? Står du till exempel för din kristna tro i din omgivning? Skriften säger ju: den som av hjärtat tror och med sin mun bekänner ska bli frälst. Det står faktiskt så. Samtidigt är det inte bara så att Gud vill att vi enbart ska bekänna med vår tunga och våra händer, utan också genom hjärtats lydnad. Om du menar dig stå, då borde väl Guds prioriteringar också vara dina prioriteringar. Och vad är det då Gud prioriterar främst? Jo, han prioriterar ju sitt rike, sitt eviga rike, och att frälsa människor dit. Tar du vara på de nådetillfällen som finns så att din tro får mogna och bära frukt, så att du kan klä den i ord? När du frestas att bryta mot Guds bud till exempel, eller försumma hans påbud, då ska Gud också bereda dig en utväg så att du kan häda ut i tro och kärlek. Utvägen, men vad finner du den då? Jo, den finner du ju i hans ord. Och kraften ska du strax få här i den heliga nattvarden. Du kanske frågar: är jag verkligen värdig att gå till nattvarden? I mitt inre bor sådant som ni andra skulle häpna över om ni bara fick höra vad jag tänker ibland. Finns det en utväg i min syndanöd? Ja, så kan man tänka. Tvivla inte på att du är uppväckt om du har sådana tankar. Om du med bekymmer nämligen har sett dig vara värd att dömas för din synd och inte vill synda med vett och vilje, utan att du bara önskar att det onda vore ogjort, ja, då har du förstått att du inte själv kan gottgöra dina synder. Så låt nu inte själafienden hålla dig kvar i grubbel om detta. Sedan du vaknade upp och blev angelägen av din frälsning, har du börjat be om nåd för Jesus skull. Hade du ingen tro, så skulle du inte heller söka efter Jesus. Dessutom skulle inte Gud, som är kärleken, låta en botfärdig människa bli utan tro. Han är mer mån om att hjälpa dig än du är mån om att be om hjälp. Så tvivla inte på Guds nåd för att du känner dig trög till att be och läsa Guds ord, eller för att dina fel verkar stora, för att de verkar många. Så länge du står under Guds ords inflytande, så länge du står under ett rätt Guds ords inflytande, så kan den heliga ande skapa tillit i ditt hjärta till nådens löften. När du kommer till Jesus med din synd, så renar han dig på grund av vad Kristus gjort för dig genom sin korsdöd. Han renar dig inte på grund av djupet i din ånger, utan på grund av vad Jesus har gjort. Du får vila i att din frälsare ber för dig och manar gott för dig. När minnen av gamla synder plågar dig, ska du fråga dig själv: har jag bett Gud om förlåtelse för dem förut? Har du bett om förlåtelse, är det glömt och Gud kommer inte mer ihåg det. Tar du upp frågan om dina förlåtna synder med Herren, ja, vad kommer han då svara, tror du? Han kommer svara: jag vet inte vad du talar om. Jag minns inte något som du har bett om förlåtelse för. Det är en häpnande tanke. Jag minns inte något som du har bett om förlåtelse för. Den heliga ande, han kan vilja varna dig förvisso att hamna i gamla fällor igen. Han kan vilja få dig att göra bot och bättring och försöka kompensera för andra människor för sånt du har gjort som är fel. Men det är inte samma sak som att han skulle vilja använda dina förlåtna synder emot dig. Jesus, han vill ju ge dig av sin frid. För det är på så sätt, det är friden som kan skapa frukter för Guds rike. Friden, inte fruktan. Och han vill att du ska bära frukt. Och han vill att du ska få vara hos den himmelske fadern i all evighet. För där finns den verkliga skatten. Däremot är det något sunt att ditt samvete talar till dig när du begår ett misstag. Men när du vänder dig till Herren i bekännelse och bön om förlåtelse och kraft till helgelse, så vill Gud att du ska ta emot hans förlåtelse och därmed frid igen. Att du ska få vara lugn i Jesu famn igen. I stigen så har vi den här tavlan med nattvardsscenen. Där Jesus sitter i mitten och Johannes lutar sig mot honom. Och när man ser Johannes sådär så tänker man sig in i att ja, men det där kunde ju varit jag. Och i nattvarden så är det faktiskt så. Då lutar du dig mot Jesus och som Johannes lutade sig mot honom. I brödet och vinet så ger han sig själv till dig för din frälsning. För din trygghet. När vi ska förklara för andra människor vad kristendom är, så kan vi säga att det är att få lov att vara trygg i Gud. I hans mäktiga händer. Vi vet att det hänger inte på oss. Varken något av det jordiska eller det himmelska. Utan det hänger på Gud. Hans välsignelse i det jordiska. Hans hjälp, hans ledning. Och i det himmelska, Jesu nåd som förklaras gälla oss. Därför att vi har gripit om honom i tron. Ja, du slipper släpa med dig dina gamla synder in i himmelen. Så kasta dem nu i Guds barmhärtighets djupa hav. En gång för alla och låt dem ligga där. Låt oss be och bekänna. Jag, fattig, syndig människa, bekänner inför dig, helige och rättfärdige Gud, att jag som är född med synd på många sätt har brutit emot dig. Jag har inte älskat dig över allting och inte min nästa som mig själv. Mot dig och dina bud har jag syndat med tankar, ord och gärningar. Jag är värd att förkastas från ditt ansikte om du skulle döma mig som mina synder har förtjänat. Men du, käre himmelske fader, har lovat att med mildhet och nåd ta emot alla som vänder sig till dig. Du förlåter dem allt vad de har brutit och försummat och tänker inte mer på deras synder. Detta litar jag på när jag nu ber dig om förlåtelse för min frälsares Jesu Kristi skull. Begär du dina synders förlåtelse för Jesu Kristi skull, så är det kraft av Guds ord och löfte fast och visst att Gud av nåd förlåter dig alla synder. Och denna förlåtelse tillsäger jag dig på vår Herres Jesu Kristi befallning i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Käre Fader i himmelen, vi tackar dig för syndernas förlåtelse genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Herren vare med er. Låt oss bedja. O Gud, du som ser att vi av egen kraft inte förmår göra det goda, bevara oss från allt ont till kropp och själ, så att vi får leva med dig i tro. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Hör Herrens ord i dagens gammaltestamentliga läsning, som är hämtad från första kungaboken 19. Folkbibelns evangeliebok, sidan 116. Ahab berättade för Isabel allt vad Elia hade gjort och att han hade dödat alla profeterna med svärd. Då sände Isabel bud till Elia och lät säga: må gudarna straffa mig både nu och senare, om jag inte imorgon vid denna tid låter det gå med dig som det gick med profeterna. När han fick höra detta steg han upp och flydde för sitt liv. Han kom till Beersheba som hör till Juda, och där lämnade han kvar sin tjänare. Själv gick han ut en dagsresa ut i öknen. Där satte han sig under en ginstbuske. Han önskade sig döden och sa: nu är det nog. Herre, tag mitt liv, för jag är inte bättre än mina fäder. Elia lade sig ner under ginstbusken och somnade. Men en ängel rörde vid honom och sade till honom: stig upp och ät. Han såg upp, och se, vid hans huvud fanns ett bröd som var bakat på glödande stenar och en kruka med vatten. Han åt och drack och lade sig ner igen. Men Herrens ängel rörde på nytt vid honom för andra gången och sade: stig upp och ät, ty annars blir vägen för lång för dig. Då steg han upp och åt och drack och gick sedan, styrkt av maten, i 40 dagar och 40 nätter, ända till Guds berg Horeb. Hör också Herrens ord i dagens epistel, som är hämtad från första Korintierbrevet 10. Därför ska den som menar sig stå se till att han inte faller. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga, utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan häda ut. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Lukas i det 7:e kapitlet. En av fariseerna bjöd hem Jesus på en måltid. Och han gick till honom och lade sig till bords. Nu fanns i staden en kvinna som var en synderska. När hon fick veta att han låg till bords i fariseens hus kom hon dit med en alabasterflaska med olja och ställde sig bakom honom vid hans fötter och grät. Med sina tårar började hon väta hans fötter och torkade dem med sitt hår. Och hon kysste hans fötter och smorde dem med oljan. Farisén som hade inbjudit honom såg det och tänkte, om den mannen vore en profet skulle han känna till vad det är för slags kvinna som rör vid honom, att hon är en synderska. Då sa Jesus till honom, Simon, jag har något att säga dig. Simon svarade, mästare, säg det. Två män stod i skuld hos en penningutlånare. Den ene var skyldig 500 denarer, den andra 50. Eftersom de inte kunde betala efterskänkte han skulden för de båda. Vilken av dem kommer nu att älska honom mest? Simon svarade, Den som fick mest efterskänkt skulle jag tro. Jesus svarade, du har rätt. Sedan vände han sig mot kvinnan och sa till Simon, ser du den här kvinnan? När jag kom in i ditt hus gav du mig inget vatten till mina fötter. Men hon har vätt mina fötter med sina tårar och torkat dem med sitt hår. Du gav mig inte någon hälsningskyss. Men sedan jag kom in har hon inte upphört att kyssa mina fötter. Du smorde inte mitt huvud med olja, men hon har smort mina fötter med balsam. Därför säger jag dig, hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar litet. Sedan sade han till henne, dina synder är förlåtna. Då började de andra bordsgästerna fråga sig, vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Men Jesus sa till kvinnan, din tro har frälst dig. Gå i frid. Så lyder det heliga glädjebudskapet. Lovad vare du, Kristus. Låt oss så tillsammans bekänna vår heliga och apostoliska tro. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nedestigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror och på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. I Guds faderns och den heliga andes namn, amen, låt oss bedja. Vi i mörker måste gå, om ej anden som du sänder, lär oss att ditt ord förstå, och sitt ljus i själen tänder. Låt din ande oss besöka, kärlek, tro och hopp föröka. Amen. Vem är som Herren? Han som tronar så högt, han som ser så djupt. Vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn. Psaltaren 113. Ja, det är ett underbart bibelord. Det tecknar hur Gud älskar en människa och vill hennes bästa. hur han upprättar och vill styra ett människoliv så att det får bli till glädje för henne själv och hennes medmänniskor. Ovanpå allt detta så har vi också Kristus som har gjort allt för att vi ska bli frälsta och få leva i himlens eviga glädje. Alltså en glädje som aldrig tar slut. Och inför detta allmänna så ser också Gud in på det särskilda, in på en enda människa. Gud ser varje individ och han lyfter oss när vi fallit. Lukas, han berättar i dagens evangelium att Jesus är gäst hos en farisé. En sjöka ställer sig bakom Kristus. Man förstår att man låg på den tiden till bords. Så att om Jesu huvud var här så var liksom kroppen åt det hållet så. Så att hon på så vis kunde gråta så att det kom tårar på hans fötter. Om hon stod nere vid fötterna. Och hon väter då Jesu fötter med sina tårar och torkar dem med sitt hår. Och så smörjer hon med oljan hon har i sin flaska. Kvinnans uppträdande var uppseendeväckande. Värden på stället, han drog sina slutsatser. Som vi människor så ofta gör. Vi dömer de andra utan att veta vad de har varit med om till exempel. Och hans gäst, han kunde ju omöjligen vara en profet, ännu mindre messias. Eftersom han inte verkade förstå att det här var en oren kvinna. Men Jesus svarar med en liknelse om två skuldsatta som får allt efterskänkt. Han predikar alltså både till den här farisén och till kvinnan. Och i liknelsen då så säger han att den ena han har 10 gånger så mycket som den andra i skuld och får det efterskänkt. Och då är frågan, vem blir mest glad och tacksam? Och värden, farisén Simon, han svarar lite slappt att det är bara den som, det bör vara den som fått mest efterskänkt. Och så gör Kristus tillämpningen. Den viktiga tillämpningen, så är det när Gud förlåter. Den egenrättfärdiga, eller de egenrättfärdiga, de som tror sig inte behöva helt och hållet Guds nåd utan tror att de kan ha något eget att komma med inför Gud. De älskar därför också lite. Men den som vet sig behöva mycket förlåtelse, han älskar också mycket. Som bevis pekar Jesus på kvinnan och jämför hennes handlande med det liksom reserverade sätt som han blivit mottagen av Simon. Kristus ser till hjärtat. Han ser vem som sörjer över sin synd. Och vem som tror sig vara rättfärdig i sig själv. Den rätta tron inser sitt totala beroende av Kristus för att bli frälst. Den rätta tron förväntar sig det bästa av Jesus. Så predikan ska därför handla om detta som är så personligt för var och en av oss. Den sanna tron. Detta som är så viktigt för oss alla. Att det blir rätt. Det första då, den sanna tron vågar komma till Jesus. Den sanna tron vågar komma till Jesus. Den sanna tron sätter allt sitt hopp till Jesus. Tron litar på att Kristus kan och vill hjälpa. Kvinnan i texten visade detta genom att söka upp Jesus och tillgivet uttrycka sin önskan om förbarmande och förlåtelse. Och det är ju detta som är tro, att komma till Jesus. Hon ödmjukade sig inför Jesus och torkade hans fötter med sitt hår framför alla andra. De flesta kände troligen till hennes bakgrund och föraktade henne. Det måste ha krävts mod att gå in i farisens hus när hon visste att hon inte skulle bli väl sedd av de etablerade. Men hon litade på att Jesus skulle ta emot henne. Hon anade att han visste vem som ångrat sig och hade det rätta uppsåtet. Med tårarna rinnande ner för kinderna så tydde hon sig till frälsaren. Hon kände på sig att hans godhet och tålmodighet, den gällde även henne. Så är det med den sanna tron. I Solberga för 50 år sedan så var det en man som alla i byn visste levde på ett ogudaktigt sätt. Och han brukade ju inte heller gå i kyrkan, men så denna söndagen, högmässan, så kom han till altarringen. Och prästen tänkte när han såg att han närmade sig, hur ska detta nu gå? För prästen visste ju också vad det var för en människa. Ska han verkligen kunna ge honom nattvarden? Han kände ju inte till om han hade gjort bättring på något sätt. Men så kommer han till honom där vid altarringen. Och se tårarna rinna ner för kinderna. Och han förstod att denne mannen hade blivit rörd av Guds ande på så sätt som den kvinnan i vår text idag. Han kom värdig till nattvarden. För han ville ha Jesus. Han ville ha Jesu nåd. Han ville få börja på ny kula i livet. Ja, den här kvinnan, hon hade begått äktenskapsbrott vid upprepade tillfällen och kunde inte begära något av Gud. Hon hade gått utanför de ramar skaparen nedlagt genom att instifta äktenskapet mellan en man och en kvinna. Gud vill att vi ska frukta och älska honom så att vi lever ett rent liv både i ord och gärning. Och det är ju så att Gud sörjer varje själ som står honom emot och därmed går förlorad. För Herren är inte bara vredens Gud, utan han är också kärlekens Gud. Han måste straffa synden, men han måste också frälsa syndaren. Och mitt i den här spänningsfältet så sänder han då sin son in i världen med dess synd för att ta på sig mänsklighetens alla brott mot Guds bud. Och Jesus, han dog för den prostituerade kvinnan för att hon skulle få förlåtelse. Han visste att han skulle göra det, och därför kunde han ge förlåtelsen redan i detta läget, redan innan han hade lidit på korset. För han visste hur hela den här historien skulle sluta. Han är ju allvetande. Fariserna ifrågasatte honom förstås. Hur kan han ge förlåtelse? Men de såg inte helheten. De såg bara detaljerna. De såg inte kärleken. Den gick förbi dem. Möjligheten för Guds rike blev på något sätt ointressant jämfört med de små detaljerna som de försökte klistra på sig för att ha en religiös fasad. På samma sätt så har Jesus med ångest och smärta lidit straffet för dig och dina onda tankar, ord och gärningar. Detta visar syndens allvar. Guds egen son var alltså tvungen att dö för att vi skulle bli frälsta. Så visar han oss sin stora och gränslösa barmhärtighet. Kvinnan skulle aldrig kommit till Jesus om hon inte ville lämna det onda. Kanske hade syndens följder hunnit i kapp henne och samvetet blivit oerhört härdligt. Hon hade inte utsatt sig för den pinsamma situationen hos farisén, utan att det inom henne fanns en förväntan att Guds kärlek är större än vad människor tycker att den borde vara. Hon hade förstått att Jesus skulle ta emot henne och upprätta henne. Det är en härlig berättelse. Det gör att även en sån syndare som jag kan få tänka att Gud vill ta emot mig. Och så får du också tänka. Och därmed kommer vi över till det andra idag. Den sanna tron förlåter som Jesus. Den sanna tron förlåter som Jesus. Den som ångrar sin synd och bekänner den får förlåtelse för Jesus skull. Det gäller oavsett vad vi gjort oss skyldiga till. Var och en som tror på Kristus blir renad från allt det onda. All oärlighet, all egoism, ja, det blir utstruket på grund av Kristi ställföreträdande död. Han upprättar och ger en verklig mening med livet och en ny inriktning för resten av dagarna på jorden. Alltså, ni vet att människan är ju skapad för gemenskap med Gud och för att leva i all evighet. Hon är skapad för att lovsjunga Gud genom det hon säger, det hon gör, alltsammans. Men så har vi då den här människan som lever som om Gud inte finns. Och i veckan här så har jag sett en undersökning vad det gäller ateism och egoism. Hur det hänger samman. Och så har man sammanställt i olika länder där hur det står till med på en graf då. Ni vet hur det ser ut med olika punkter så här. Och världen. Då hamnar Sverige, alla länderna då, det är olika platser i det här, men Sverige hamnar utanför grafen. Det är det enda landet i hela världen där man har så lite gudsfruktan och så mycket egoism. Så Sverige, enligt den undersökningen, var värst i världen. Och så blir det när man lever utan för Guds ord. När man stänger ut det från sitt eget liv. Och ni vet ju här om söndagen hur besviken jag var på vår kronprinsessa för att hon hade haft den här deltagit i den här gayfestivalen. Men så tänker man ett varv till. Man kan egentligen inte begära så mycket mer. Om en människa inte går till kyrkan. Om hon inte hör Guds ord. Vad finns det då för tro där inne? Vad finns det då för riktmärken? Vad finns det då för andlig stadga? Utan man blir ju bara ett vindflöje. Man kan inte stå för någonting. Så det enda som kan få en människa att egentligen göra det som är gott även om det nu skulle strida mot vad den stora massan gör. Det är Guds ord i stort sett. Så vi kan inte ha förväntningar på någon, inte heller på oss själva, om vi inte hela tiden när oss med Guds ord. Det gör också att det blir lättare att förlåta andra. När man tänker på detta. Vad kan jag begära av någon annan egentligen? Om de inte står under Guds ords inflytande. Så ett rätt Guds ords inflytande. Ja då. Då kan man ju inte förvänta sig någonting egentligen. Det finns de. Som inte vill förlåta. Det finns de som vill ha någon att se ner på. Det finns de som vill ha någon att ge skulden. Och med en syndabock så har man någon att tala illa om. Ett gemensamt ämne att vädra. Och vissa människor är samtidigt inte medvetna om sin egen synd. Eller så bagatelliserar man den. Eller så ser man synden mera som en intellektuell fråga. Någonting som jag säger att jag har. Jag säger att jag är en fallen människa, men så i praktiken så agerar jag som om jag vore som jag trodde att jag vore syndfri. Och det är lättare att känna sig präktig om man kan peka på andra som är värre. Men Kristus är allseende och han är allvetande. Han vet vad vi tänker. Han vet till och med vilka avsikter vi har med det vi gör. Han ser alla baktankar. Han ser att ingen människa är helig och fullkomlig så som Guds lag kräver. Därför blir egenrättfärdigheten förr eller senare avslöjad. Allt skådespeleri blir avslöjat. Och allt självbedrägeri också. Den som upphöjer sig kommer Gud att ödmjuka. Men den som ödmjukar sig, och det är det som är det fina. Den som ödmjukar sig kommer Herren att upphöja. Den som inte erkänner sig som syndare underkänner hela Jesu frälsningsverk. Det står så här i första Johannesbrevet. Om vi säger att vi inte har syndat så gör vi honom till en lögnare. Och hans ord är inte i oss. Det finns också sådana som inte vill förlåta personer som sårat dem. Men Bibeln säger, om någon säger att han älskar Gud och hatar sin broder så är han en lögnare. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som vi har fått från honom. Att den som älskar Gud också ska älska sin broder. På grund av vår medfödda onda natur så gör vi oss alla skyldiga till sådant som strider mot buden. Och eftersom Gud förlåter oss ska vi också förlåta varandra. Och den som fått allt efterskänkt ska själv efterskänka allt som andra har gjort mot honom eller hans vänner. Det ligger ju i detta som vi ber i Fader vår. Förlåt oss våra skulder så som vi oss och förlåta dem oss skyldiga är. Så du får be, visa mig Herre vem jag kan tjäna och hjälpa så som du har tjänat mig. Och låt mig göra det för din skull och till ditt namns ära. Den som älskar medmänniskan ärar Gud. Och därmed kommer jag över till det tredje och sista idag. Den sanna tron älskar Jesus. Den sanna tron älskar Jesus. Det ovanliga i kvinnans uppträdande i vår text hänger samman med det unika i hela situationen. Vi får se ett större perspektiv nu. Det handlar ju om att Gud har besökt sitt folk. De hade ju knappt haft någon profet på 500 år. Och så plötsligt kommer då Johannes och sen så kommer Messias Kristus själv. Och Guds rike bryter in i vardagen. Stora under sker. Och han är predika med makt och myndighet och det öppnar sig oanade möjligheter. Och så ser vi då den här farisén. Han snålar med kärleken. Kanske är det av fruktan för att göra något som den grupp han tillhör skulle ogilla. Alltså en slags människofruktan. Och i vår tid så finns ju mycket människofruktan. Om vi ska jämföra med något som är väldigt aktuellt för oss är det ju detta att vissa kanske vill gå till exempel till Elsebergskyrkan men vågar inte för att det inte är Svenska kyrkan. Man vill komma och höra det ord som är så likt det de känner igen från Bibeln som möjligt, men så vågar man inte komma av fruktan för den grupp man tillhör. Men Jesus försvarar den hängivenhet som vågar sig ta sig uttryck som strider mot vårt förnuft. Kärleken till Gud kan uttryckas också på sätt som tycks vara onödiga. Alltså att hon slösar den här balsamen på hans fötter som snart skulle bli smutsiga igen när han går ut igen. Men den himmelske fadern, han ser ett tillgivet hjärtas gåvor. Han gläds när en människa är generös. Hur är det med dig? Älskar du Jesus? Försöker du ära Gud med ditt liv? Lever du upp till namnet kristen? Men det är ju inget dåligt namn. Alltså Kristus, det är ju ett kunganamn. Skulle du heta Bernadotte eller Vasa i efternamn så hade du säkert varit rakryggad. Men nu har du ett ännu högre namn. Ett med ännu mer kungligt namn. Ett som håller långt efter att alla monarkier har förvandlats till republiker här på jorden. Det eviga kungariket. Kristi rike. Det namnet är värt att vårda. Du kan inte samtidigt kalla dig kristen och älska mörkrets gärningar, för det är ju fienderiket. Förr så hade vi en lag i Sverige att desertörer, de skulle avrättas. Och inte vill vi väl vara desertörer i Guds rike, även om nu inte kyrkan håller på med avrättningar. Aposteln skriver, älska inte världen, inte heller det som är i världen. Om någon älskar världen finns inte faderns kärlek i honom. Till allt som finns i världen, köttets begär och ögonens begär och högmod över livets goda, det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen och dess begär förgår. Men den som gör Guds vilja förblir i evighet. Det finns sådana som tänker att de kan kompromissa med buden och leva som de själva vill. Utan att bli förtappade. Men det är bara djävulens falska inbildning. Man kan inte komma in i Guds rike om man håller fast vid gamla synder. Om det liksom inte får bli en riktig uppgörelse på riktigt. Då skulle himlen ju förvandlas till en fallen värld med lidande och död om man hade släppt in människor som är oomvända. I himlen kommer bara den som lever av Jesu nåd. Och det har Jesus gjort tydligt att när vi tar emot nåden så handlar det också om att lämna det där som den har förlåtit. Den som älskar Jesus är uppriktig. Nya testamentet lär oss tydligt. Detta är kärleken till Gud. Att vi håller hans bud. Det är så mycket snack om kärlek nu för tiden. Men vad handlar kärlek om? Jo, att vi håller Guds bud. Och det är så viktigt att vi förmedlar detta. Särskilt till de yngre. Jag hade en dotter som går på en kristen friskola. Och lärarinnan som är frikyrklig, hon frågade då, är det någon som kan något av tio Guds bud? Ja, så räknade ju min dotter då upp ett av Guds bud. Jaha, alltså du kan det? Ja, jag kan inte buden, sa hon lärarinnan. Och då har hon ändå varit församlingsaktiv i en frikyrkoförsamling som ändå ska vara rätt så bibeltrogen. Då har inte hon lärt sig tio Guds bud. Så vi förstår hur viktigt att det är att den lutherska traditionen ändå får leva vidare. För det finns ett visst, en slags grundskelett för den kristna tron som finns med, som man sedan kan bygga på. Det är inte bara det att allting flyter och man plockar lite utan system. Utan här har man sett sammanhanget. Och det kan vara en god hjälp mot den här sekulariseringsvågen som riskerar att svepa med sig också de sista kristna som finns kvar i vårt land. Alltså i Libyen idag så är det ju förbjudet att libyer blir kristna. Men det har ju varit ett kristet land innan. Innan islam tog över. Så att det är så oerhört viktigt, de här små församlingarna som finns kvar. Vi kan inte fatta hur avgörande det kanske kan bli i ett historiskt perspektiv. att tråden inte bröts av så som det har skett i Nordafrika. Ni vet Augustinus till exempel, han var ju biskop i Nordafrika. Det jag skulle komma till var detta med buden, att vi ska hålla fast vid det och förmedlandet av dem. För att en kristen är ju inte så rädd för något som att göra Gud emot. För att saken är ju det att om jag till exempel stjäl, då gör jag illa för min medmänniska. Men så gör jag ju samtidigt illa mot Gud. Jag har ju syndat mot Gud när jag har stulit från min medmänniska. Till exempel. Så all synd är en synd mot Gud. Och det måste vi hela tiden ha klart för oss. För det, då kanske man förstår allvaret. Vi har all anledning att liksom kvinnan i texten visa lojalitet mot vår käre frälsare. Inte vill du väl svika honom som har gett sitt eget liv för att du ska få behålla livet i all evighet. Den sanna tron älskar Herren genom att söka förverkliga hans vilja i sitt liv. En rätt tro ber om tillfällen att vara en kristen tjänare och ett vittne för sanningen. Den som ber om hjälp mot frestelserna får också den rätta hjälpen. Och i din bönekammare så får du komma som kvinnan. Du får uttrycka din sorg över synden och din glädje över att Jesus tar emot dig och upprättar dig gång på gång. Du som flitigt umgås med Gud i bön får hjälp att lägga märke till Jesu omsorgsfulla ögon. När du får bönhörelse så inser du att han är den sanne vännen. Han sviker inte. Och Guds ord ger dig den andliga mat du behöver för att bli bevarad som en kristig lärjunge. Så tillämpa det här ordet på dig själv. Då växer tron. Och Bibeln förmår att förändra ditt hjärta och fylla det med verklig kärlek till Kristus och nästan. I nattvarden är Guds son själv närvarande och styrker sina lärjungar. Så nu ska han strax styrka dig. Och han kommer att ge dig syndernas förlåtelse, nytt liv och evig salighet. Och för att du inte ska tvivla på det så har han ju i nattvarden bundit sig själv till brödet och vinet. Du äter syndernas förlåtelse. Du äter frälsning och frälsaren. Så detta är ett sätt att övertyga dig om att du får vara hans barn. Även om du inte känner att du förtjänar det. Men nu kan du faktiskt få känna det med din mun. Att du får nåden. Så är du tyngd av synder och arbetar för att stå emot frestelserna, så erbjuder din frälsare dig en tillflykt hos honom själv. Han säger till dig: kom till mig alla ni som arbetar och är betungade, så ska jag ge er ro. Amen. Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Helige Ande, skriv ordet i våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare, utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Så vill jag bara påminna kyrkorådet om att vi har sammanträde onsdag 6 mars. Onsdagen den 6 mars. Så det är ni välkomna på. Och sen så har vi bokrea här. Så de priserna ni ser här kan ni dra av 20% från priserna. Och om ni vill köpa böcker den här veckan. Eller nästa vecka. Så passa på. Det är ju ett tillfälle också att ha gåvor. Att ge bort till andra. Samtidigt som man gör lite vision. För som vi sa. Ska man kunna förvänta sig någonting av andra så behöver de ju också åtminstone ha tillgång till Guds ord. För det är bara det som kan förmå någonting för evigheten. Till sist, vår Herres Jesu Kristi nåd, Guds kärlek och den heliga Andes delaktighet vare med er alla. Amen.
Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. synder, för lögn och vidskepelse, för allt ont, för djävulens grymhet och list, för pest och hungersnöd, för krig och världsbrand, för ondskans makter i himlarymderna, för uppror och splittring, för eld och våda, för ond bråd död, för den eviga döden. Bevara oss, milde Herre Gud. Genom din heliga födelse, genom ditt kors och din död, genom din heliga uppståndelse och himmelsfärd, i frestelse och fall, i välgång och lycka, i dödens stund, på yttersta domen. Välkomna, milde Herre Gud. Vi arma syndare beder dig att du leder och bevarar din heliga kristna kyrka, att du sänder trogna arbetare i din skörd, att du med ordet giver din ande och kraft, att du gör ditt namn känt i hela världen, att du enar alla trogna så att det blir en jord och en ede. Att du förunnar alla folk fred och endräkt, att du skyddar och bevarar vårt fosterland, att du välsignar våra hem och för de unga på dina vägar. Att du tröstar alla bedrövade och svårmodiga, att du undsätter alla dem som är i nöd och fara, att du vederkvicker och hjälper alla sjuka, att du välsignar allt gott verk, att du förbarmar dig över alla människor, att du nådigt hör vår bön. Herre allsmäktige Gud, du som hör de botfärdiga suckar och tröstar bedrövade hjärtan, hör den bön som vi vår nöd bär fram och hjälp oss så att allt ditt onda som djävulen, världen och vi själva tillfogar oss genom din andes kraft blir till intet gjort. Så vill vi, frälsta från allt ont i din församling, alltid tacka och lova dig. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.
Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen.
Låt oss tacka och lova Herren. Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevare er. Herren låte sitt ansikte lysa över er och vare er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens
och den helige andes namn.